Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Men typ jag höll på ibland med självsabotage.
Okay.
Det har att göra med min uppväxt. Att när jag förstörde någonting fint så fick jag själv men också aga.
Thank you. visst, han syns allt oftare i film och tv, och visst, han har jobbat på teatern, inte minst Dramaten, och visst, det ser mycket lovande ut kring att han fortsätter sin internationella skådespelarkarriär. Och absolut, han har på sätt och vis gått en lång väg för att hamna där han är idag. Men det ska också visa sig om en liten stund att Alexej Manvelov har egna och otroligt spännande tankar om sitt yrke och om världen. 1 september är det premiär för A Day and a Half i regi av Fares Fares, där dagens gäst spelar huvudrollen. Vi ser honom snart i Jack Ryan, och han syns i Top Dog, samt då förstås hörs i Värvet avsnitt 576. Här är Alexej Manvelov.
Det finns ju folk, nu är det så här, liksom folk på microdosing. Mm. Spelar du in? Kommer det här komma?
Ja, det är det jag gör.
Kan jag komma med?
Det är det jag gör, men vi klipper bort det.
Jag förespråkar ingen användning av någonting överhuvudtaget, men nej, det är vad jag har hört bara. Det låter mer lindrigt, eftersom det är någonting som växer i naturen.
Japp, yep. Och jag ska säga om det. Tydligen så, jag läste lite grann om det här, tydligen så ger... det ger otroligt goda resultat med microdosing av psilocybin. Tills man så här typ korstestar med en grupp som tror att de får psilocybin, men i själva verket är det placebo.
Mm.
De får också kanonresultat.
Ja, men jag tror att i grunden så är det hjärnan, det neurologiska systemet som är... Om den, det är någon, jag kommer inte ihåg exakt som det var som sa det, men om din hjärna kan göra dig sjuk, det betyder att den kan göra dig frisk.
Mm.
Så det handlar ju bara om... liksom, att få lite pejl, inte lite, utan ganska mycket pejl på sig själv och hjärnan framförallt, tror jag.
Mm.
Tror det hjälper nog mest.
Det, och det är exakt det jag försöker göra nu. Jag hade ett möte igår men ett slags terapeut som sa så här, men okej, du har ADHD, men du vet att ADHD alltså det är bara liksom en samlings...
Har du,
det en finns samlingssymptom.
Det finns en bok som jag läser som är superbra. Den heter Myth of the Normal.
Okay.
Det är en författare som heter Gabor Maté som har skrivit.
Mm.
Och han beskriver ADHD som så här, du har en fly- eller fäkta-respons, men säg du inte kan fly, du kan inte fäkta. Då har du ADHD.
Mm.
Det är alltså en respons, det är inte en sjukdom, menar han.
Just det.
Så du kan inte bli smittad av det. Men det är en reaktion på vårt samhälle, helt enkelt.
Du, det där tror jag han och du har jävligt rätt i, faktiskt. Mm. För man märker ju det. Ja, nu blir det ju lite... Nu börjar vi i fel ände, men det är jävligt intressant att prata om. Nej, men för jag märker ju det att om jag är liksom helt... om jag har total avhållsamhet från liksom datorer, telefoner, då har ju jag inga symptom.
Precis.
Och om jag liksom... gissningsvis också har det att göra med att om jag... inte har någonting med datorer och telefoner att göra, så är jag ledig. Det vill säga, det finns ingen stress.
Mm.
Och då får jag heller inga symptom.
Ja.
Ja, ja. Men du, vi börjar nu då.
Yes.
Du, Alexej, när den här intervjun skulle bokas så ville du att vi skulle börja tidigast 11, och då var du ändå rädd för att försova dig. Hur har du det med dygnsrytmen?
Min dygnsrytm är ganska off just nu, för jag har varit ledig väldigt länge, och nu har jag också... En ny hobby, tv-spel. Så det, och tiden flyger ju när man spelar tv-spel. Så jag vänder mig om och klockan är så här 4:30.
Mm.
Det börjar bli ljust. Det är därför jag reagerar på att säga, oj, hur länge har jag spelat? Men ja, så jag var lite så här, inte för tidigt, för att det finns en risk att jag... glömmer, för eftersom jag inte har så mycket att göra varje dag, så finns det en risk att jag glömmer, att jag är uppe länge och att jag glömmer ställa klockan, och då är det kört.
Liksom. Mm.
Och jag hatar att komma för sent, jag hatar att missa någonting. Det händer mig väldigt sällan. Jag gillar att vara punktlig.
Det var du verkligen idag. 2 minuter.
Ja, jag var lite tidig.
Ja, 2 minuter.
Ja.
Det är ändå godkänt, tycker jag. Det är inte som mina familjemedlemmar som kommer alltid liksom, man måste säga, vi börjar 12, då kommer de 10:30.
Mm.
Så ifall man vill att de ska komma 10:30, då säger man 12.
Okay.
Ja. Anyhow, men du, hur ser dina, nej, följdfråga, vad spelar du?
Just nu är det ett spel som heter Assassin's Creed Valhalla. Så det är ett så här äventyrsspel. Man är en viking som heter Eivor. Får man välja i början? Ja, man får välja någonting. Och så springer man runt och erövrar England typ. Och läser mysterier och grejer. Jätteroligt.
Okay.
Det är ju våld i, men det är ganska, man är ganska distanserad till det våldet liksom. Så jag var lite emot tv-spel, men det beror på spel verkligen.
Mm. Det är ju, alltså, det var ju skriverier för ett par år sedan när den branschen gick om filmbranschen i omsättning av pengar och sådär. Och det känns ju också som att, ja, men inte minst, vad heter det, Josef Fares, alltså, som ju rör sig i båda världarna liksom.
Ja.
Och att det är, alltså, det är ganska utsuddat, och om 10 år så kanske man går på bio och spelar huvudrollen själv.
Det vet inte. Men med den här AI så kommer du, alltså, du kommer kunna göra en film hemma på din dator med Al Pacino och Nicole Kidman och du i huvudrollen. Absolut. Det kommer hända inom 10 år kanske.
Mm.
Som du säger. Men ja, det går inte att stoppa utveckling. Så man får väl... Det som jag jobbar med, som jag tycker är kärnan och som aldrig kommer försvinna, och det är det jag försöker bli bra på, det är drama. För drama är kärnan i allting. Och sen har du olika forum, olika medier, liksom olika form av drama. Men det är det som är kärnan, det är det som har varit med oss i 3000 år eller någonting. Och det är ett behov vi har, människor. Så det kommer inte försvinna. Men formen på drama kommer nog ändras alltid.
Ja, men och sen tänker jag mig också att å ena sidan så är det ju otroligt mycket snack om AI just nu. Jag släppte nyligen en AI-intervju med Gustav Vasa. Det blev ett... Det var väl mer ett experiment egentligen, men det blev väl ganska kul på något sätt liksom. Och det, man känner verkligen att det är tidigt så, för att det blev ju, ChatGPT hade ju fel till exempel väldigt mycket, och det räknar man ju kanske inte med. Men å ena sidan det, å andra sidan tycker jag också att det känns som att så här, men vad är det som rör sig i samhället? Ja, men det känns, alltså, många i mina kretsar börjar ju prata om breathwork, det ska badas kallt så in i helvete, det är yoga, det är liksom landa i sin kropp, det är retreats i olika former liksom. Så att jag har en känsla av att liksom det här mellanmänskliga, det kommer ju bli ännu viktigare. Det känns som att det redan är det.
Alltså, jag tror att vi måste börja... Förhoppningsvis så kommer vi komma till den insikten allihopa en vacker dag. Men tills dess så kommer vi hålla på så här. Vi kommer plåstra om symptomen. Men det vi behöver göra är hantera kärnan till problemet.
Mm.
Vilket är att vi har ett samhälle som inte är anpassat efter människan.
Mm.
Vad sägs om att vi minimerar stressen i samhället?
Mm.
Det blir väldigt tydligt för mig att så här, harmoni är inte ett ledord i vår sociala struktur, om man säger.
Nej, visst. Mm. Och det känns också som att vi, ja, men om man kollar då på varför skrivs det ut mer psykofarmaka och ADHD-medicin än någonsin förut? Ja, för att vi ska kopa med ett samhälle som, alltså, för att barnen i skolan har ett tempo, ett klimat som liksom inte funkar. Det är liksom, ja,
dels,
som du säger.
Dels, vad finns det för incitament att lösa det när det tjänas jättestora pengar på det?
Mm. Ja, visst.
Så vad är incitamentet att lösa en sjukdom om du har en hel industri som är beroende av att folk är sjuka? Så att vi måste verkligen ändra grunden i vad vi värderar.
Mm.
Så om vi har det runt omkring oss och så tror vi att det är fel på oss, ja, det blir dubbel bestraffning, för du blir bestraffad av skadliga strukturer, och så klandrar du dig själv att det måste vara något fel på mig. Det är inget fel på dig.
Mm.
Det är fel på din omgivning. Så ändra, om du kan, ändra din omgivning.
Mm.
Natur är väldigt bra alltså. Natur är ju gjord för människan. Mm. Liksom. Eller människan är gjord för naturen. Så där kan man hitta harmoni väldigt snabbt alltså. Men då gäller det så här, stäng av tvn, stäng av datorn, stäng av din telefon. ta bort de här stressfaktorerna. Och om du blir stressad av att du inte har dem där, då måste du vänta tills du inte bryr dig längre om saker du inte kan påverka.
Mm.
För du kan ju inte påverka de här grejerna och ändå sitter du oroad över dem. Och det är ju, det är inte alls hälsosamt.
När jag tänker på att när man liksom in this day and age, om vi istället för att sitta här och ha ett samtal skulle käka lunch tillsammans, så kan jag ju nästan garantera att någon av oss skulle förr eller senare, kanske 10 minuter in, börja glana på sin telefon och se, vänta, vad händer där liksom? Man tappar, alltså, det är en underbar maskin, jag hade inte kunnat jobba utan den, men den gör ju folk risiga, tror jag.
Det är inte maskinen. Nej, det är hur vi använder den.
Visst, ja,
alltså, vi använder, vi har en möjlighet. Vi alla är ihopkopplade.
Mm.
Vi har i princip, alltså, bildligt talat, så har vi en global hjärna nu. Vi alla är som små synapser som är ihopkopplade via wifi. Så vi skulle kunna ordna liksom allting på, ja, jag skulle säga så här, en generation i 10-20 år, så skulle vi kunna rodda upp samhället väldigt, väldigt bra med den här teknologin vi har. Men det är som en hammare. Du kan bygga ett hus och du kan, du vet, döda en människa. Det är upp till dig, och, eller det är upp till oss. Men vi väljer att använda den här kommunikationen, det här kommunikationsverktyget, det här informationsverktyget som vi har, till att dela bilder på vår lunch.
Mm.
Och skryta och bygga status, och, som också är relativt falsk. Liksom.
Mm.
Så det är hur vi använder det vi har. Och jag tror att vi behöver, liksom, vi kommer nog förr eller senare, antingen genom en kataklysm, men förhoppningsvis genom...
Vad är en kataklysm?
En katastrof, en stor katastrof. Mm. Antingen kommer det tvinga oss att tänka om, eller så förhoppningsvis så kommer vi... Jag tror att ett sätt att så här, förändra världen, nu är det väldigt stora påståenden här, men jag tror att ett sätt är att lära människor tidigt om hur de själva fungerar, liksom hur deras neurologi fungerar, deras liksom kropp, respons mot världen, liksom vad som kommer hända när de går in i tonår, hit och dit, hur de hanterar liksom trauma och så vidare. Och har man den överblicken, så tror jag att det är mycket, mycket lättare att inte vara ett offer för omständigheterna. Utan då kan man börja ändra saker.
Mm.
Jag brukar säga till folk att den här leksaken som barn får, med triangel som ska in i triangeln och fyrkanten ska in i fyrkanten, att det är världens farligaste leksak.
För att?
För att den konfirmerar dig till ett tänkande att så här... trekanten ska in i en trekant och fyrkanten ska in i en fyrkant. Så är inte livet. Livet är kaos.
Mm.
Och du måste vara bekväm med kaoset.
Mm.
Tycker jag. Eller liksom, det är min strategi. Så jag hör dig. Det är svårt. Jag själv har mått ganska dåligt senaste tiden. Och så. Men ja, man måste bara göra det som... du måste göra för att liksom komma undan.
Okej. Okay. Vill du prata om varför du har mått piss?
Ja, men det är stress. Det är också stress.
Är du stressad över att...
smög sig på.
Är du stressad över att du inte har jobbat på ett tag? Är det det?
Nej, det var tvärtom. Det var också en stress som smög sig på, som jag inte förstod vad det var. Liksom, folk brukade säga så här, jag har gått in i väggen, jag har gått in i väggen. Och jag var så här... vad pratar de om? Vadå, vilken vägg liksom? Men sen så gick jag in i väggen själv typ. Och det var en stress och press av framgång. Och det var inte så att jag bara gick runt och åh, vad jobbigt att ha framgång eller någonting. Utan det var mer så här att jag var så på helspänn och så på mina tår. Och så mån om att inte förlora det jag har. Att inte säga fel inför den personen, eller oj, du vet, när man att upprätthålla någonting som kan, som känns att om jag gör något fel så kan det rasa helt och då är hela mitt liv förstört. Och det är en stress som, om du utsätter dig själv för den, så till slut så går du in i väggen, som de säger. Och då mår du bara dåligt och du fattar inte varför. Eller i alla fall jag förstod inte. Jag förstod inte varför jag fick jättebra nyheter och jag var bara så här, kul. Men, och då fattade jag att det är någonting fel. Liksom. Mm. Plus att jag var jättekänslig inför motgångar som jag inte var känslig inför tidigare. Så jag märkte att det var en förändring. Så här, och sen pratade jag med folk och de sa att du måste gå i terapi. Och jag sa ja, jag försökte göra det flera gånger innan bara för att det är intressant. Liksom. Men jag har aldrig hittat en bra terapeut. Så sen började jag söka, gick och träffade några och sen till slut så hittade jag en som funkade bra för mig. Och i alla fall kunnat liksom identifiera vad det är och få lite verktyg för hur jag ska hantera vissa känslor. Men det som jag pratade om tidigare, när du får en överblick över någonting, då är du liksom mästare av det. För om du är i där och du har ingen överblick, då är du liksom en schack kanske ett bra exempel. Du är antingen en pjäs på bordet eller så är du spelaren.
Mm.
Så du måste försöka bli spelaren istället för att försöka vara kungen på brädan.
Mm.
Så det hjälpte enormt. Det är inte så att det suddade bort alla problem eller att jag mådde direkt bättre. Men jag lärde mig så här, okej, nu är det här som händer. Den här reaktionen vill fram för att jag känner det här. Och nu kan jag hantera det mycket bättre. För nu kan jag så här, okej, jag kan tänka så här. Liksom, och då blir jag kanske inte mindre ledsen. Men jag får kontroll över mitt mående. Liksom.
Mm. Mm.
Och det är en stor grej.
Mm. Hur länge, alltså när kom du träna, alltså när finns det en tidpunkt när du säger, nej men fuck det här, nu är det någonting som är knas. Alltså var det ett halvår sedan, ett år sedan?
Det var under covid. Jag var i Ungern och spelade in Jack Ryan säsong 3 där och jag bodde på ett jättefint hotell med massa stjärnor från Hollywood och men jag var ledsen alltså.
Mm.
Och jag bara, det här är helt orimligt. Jag bara, nu är jag något liksom, jag är på någonstans, i alla fall högst upp i min karriär. Jag åker hiss med Oscar Isaac och jag är miserabel. Mm. Det är någonting är fel.
Mm.
Och då hoppade jag av ett projekt som jag verkligen ville göra, men jag bara så här, det här går inte för jag måste ha en paus, jag måste ha en break. Ja. Så det var under covid, det var för att det samlades på sig väldigt mycket. Det var covid, jag satt 2 veckor i karantän, det var mycket tester, var alltid så här, man vet inte vad som kommer hända idag, kommer vi spela in, du vet. Sen bara massor, enorm yttre stress som gjorde att jag var inte mig själv längre.
Mm. Jag ska inte säga att jag någonsin har varit utbränd, men jag tror att jag har varit i närheten av det. Och då var det ju ibland så, för mig var det ju, det här är kanske egentligen den enda gången som det har hänt, men jag sitter i en intervju och du vet, jag är liksom handelsresande i närvaro. Jag försöker lyssna på dig varje given sekund, liksom. Mm. Även om jag råkar titta ner där i en sekund, då tycker jag på ett sätt att jag gör ett dåligt jobb, men jag vill bara vara säker på att det rullar. Liksom. Så att jag vill vara 100% fokus på dig. Och när jag känner då att, så här, men vänta nu, jag vet, vem är den här personen som sitter mitt emot mig? Mm. Och vad pratar hen om? Och vad är det en respons på för fråga? Liksom?
Du zonar ut. Liksom.
Nej, men jag visste inte vad jag höll på med.
Mm.
Jag var helt liksom... Och jag tänker mig att om man då... Nu säger inte jag att det var så för dig, men om det då är... Alltså om man på något sätt är ur balans och det är en så pass stor produktion, man förstår liksom att det kostar 1 miljon i minuten att filma här. Liksom. Det måste ju vara enorm press, tänker jag.
Ja, men dels det. Det finns någon, nu kommer jag parafrasera någonting här och det, ja, citerar inte mig på det här som man säger, men det finns något koncept som är praying mantis, jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska, den här insekten som honan äter upp hanen och hanen försöker se ut som en hona, för att om honan ser att det är en hanen så är det kört. Och det är det här syndromet då, att man är rädd för människor ska se en för vad man verkligen är, för då blir du uppäten liksom det, och då blir det ju väldigt jobbigt om du känner så här, jag mår inte bra, något är fel, och så ska du upp på morgonen och så ska du vara duktig på det du gör och sen ska du vara trevlig och liksom du måste förhålla dig till alla människor på sätt, och sen är det folk som har problem som är utifrån som de måste hantera, så du känner skuld också över att du mår dåligt för petitesser. Jag kommer ihåg, jag kommer ner på morgonen, jag har haft en ganska dålig natt, jag sov sent, jag låg och vred mig och vände mig och liksom och bara tyckte så synd om mig själv, hoppar in i hissen och så kommer en av regissörerna. Och han är väldigt låg. Och jag märkte att dagen innan så var han väldigt kort mot mig på inspelning. Så jag tog tillfället i akt och frågade honom. Så här, ska det bli en bra dag? Liksom, hur mår du? Han bara, vet du vad? Det suger, för min pappa dog igår.
Oj.
När vi var på set.
Mm.
Och jag bara, oh my god. Du vet, inte undra på att han var kort och sådär. Men han är ändå på väg till jobbet. Han måste gå till jobbet. Han kan inte säga, jag måste dra. För vi är ett annat land. Det är 200-300 personer som är beroende av att han ska fortsätta jobba och göra ett bra jobb. Så det är mycket grejer som vi måste hantera. Och då måste man låta, liksom, man måste kunna låta den vuxna i en att ta över. Och liksom härda ut lite, om man säger. Och sen ska du ha stunder där du ska vara ett barn och få omtanke. Och kärlek liksom, tror jag. Ja.
Men du har ju också pratat liksom, jag hörde dig säga i någon intervju att för dig har ju teatern och filmandet varit liksom som en terapi, att du slipper vara dig själv så att säga.
Ja.
Att du lägger fokus någon annanstans.
Ja, gud, ja.
Men under den här perioden, då kände du inte att det bet riktigt, eller?
Nej, det hjälper ju lite, det är ju kul. Alltså, dels filmen och psykoterapin är ihopkopplade från början.
Okay.
Alltså, det är två element som verkligen går in i varandra. Jag har ju gått filmvetenskap, jag har skrivit C-uppsats om de här grejerna. Så, och rollspelande är också en del av, och drama som jag pratade om tidigare är också ett psykologiskt behov liksom, för någonting. Men det täcker inte allting. Alltså. Så det räcker inte med att du kan fly din verklighet i någon timme.
Mm.
Så det är därför jag säger att en av de stora grejerna för mänskligheten är att förstå hur vi själva fungerar, hur en hjärna fungerar. Bara att se en video av en synaps koppla om när den gör det liksom, i en röntgenvideo. Bara det är så häftigt att se. Men jag tror det är nödvändigt för oss att se. För att vi ska förstå vad det är som händer när vi faktiskt blir av med ett trauma.
Mm.
När vi blir av med någonting som triggar jobbiga responser hos oss. Liksom.
Sen handlar det väl också om självkännedom på ett sätt. Och jag tror att många av de känslor som kommer ut som ångest är saker som vi på något sätt, jag kanske är ute på hal is här, men som vi har, eller som vi, som om det kommer ut som ångest så kanske det kan vara en annan känsla i grunden. Men jag har lagt så mycket tid och energi på att stänga av den känslan.
Mm.
Så att den vet inte vad fan den ska göra med sig själv. Och så blir det ångest. För att det vet jag hur man gör. Alltså det vet kroppen hur den producerar. Liksom.
Mm.
Eller?
Ja, alltså stänga av. Om, liksom ett trauma är ett minne. Och ett minne som triggar igång en biokemisk respons. Så du liksom, din hjärna utlöser ett ämne som gör att du känner de här jobbiga grejerna. Och liksom, vi har en uppfattning om minne som ett arkivskåp med bilder i. Men så funkar det inte. Utan det är en koppling av neuroner och synapser. Och den blir till. Säg du blir utsatt för något trauma. Säg någon rånar dig på natten. Under den stunden så kommer det skapas en massa kopplingar i din hjärna. Som kommer då utlösa en biokemisk reaktion som känns jobbig. Och sen allting som påminner dig då om den grejen, en trigger, kommer trigga igång just de här synapserna. Och hur terapi fungerar är, när du pratar om det, nästa gång någon triggar dig, då kommer det, de synapserna som skapas under terapisessionen triggas igång.
Mm.
Så du disassocierar från själva traumat. Och det är en slags självkännedom.
Mm.
Så du måste både veta vad det är känslomässigt som gör att du tycker att det här är jobbigt. Men också, tycker jag då, förstå hur det fungerar i din hjärna. Så du kan nästan hjälpa till att liksom... Det är också med den vetskapen så vet du att till slut så kommer du bli bättre. För när du inte förstår hur du faktiskt fixar motorn så du är glad att den fungerar. Men om du vet hur du ska fixa det, då blir du inte orolig när du får ett stopp.
Mm.
Det är en metafor såklart, men mm. jag tror att det är superviktigt att lära sig liksom psykologi, beteendevetenskap och neurologi som människa.
Men tror du, alltså det här kända Gabor Mate citatet så här, ask not why the addiction, ask why the pain. Tror du att man måste känna sina trauman för att kunna jobba med dem?
100%, ja.
Du måste veta vilka...
Du måste veta vad det är som gör att du agerar så här. Varför du får känslor av en viss grej. Till exempel, det blir väldigt personligt här, vet inte ens om jag vill, men typ jag höll på ibland med självsabotage.
Okay.
Omedvetet såklart. Men så fort jag var nära någonting som jag verkligen ville ha så började jag bete mig lite barnsligt. Som att, det är inte så viktigt. Och så betedde jag för att det var så viktigt. Och det har att göra med min uppväxt. Liksom. Att när jag förstörde någonting fint så fick jag skäll men också aga. För aga är inte bara lagligt, det är uppväxt, utan det är norm. Alltså man ska typ aga sina barn.
Okay. Mm.
Och det är inte bra, kan jag säga.
Nej.
Det är en dåligt sätt att uppfostra dem. För att det skapar sen att så här, jag förtjänar inte någonting bra.
Mm.
Så jag måste sabotera för mig själv när jag är på väg att få det. Så de här sakerna, och det är bara en av tusen grejer som jag kommit fram till under terapi.
Mm.
Så det är extremt viktigt att veta vart det kommer ifrån.
Men varför vill du varför tror du då, nu är jag kanske dum i huvudet, men om du har förstört någonting fint när du är 8 bast, får stryk, varför saboterar du för dig själv som vuxen då?
Ja, för jag förtjänar inte någonting fint.
Okej. Okay.
Mina föräldrar säger att du har förstört en fin sak. Du är liksom dålig pojke som har förstört den här saken. Så det blir, den inneboende känslan är att jag är inte värd de här bra sakerna.
Okej. Okay. Mm. Och skulle du då få dem så skulle det vara liksom, då slår imposter syndromet i taket, för det där är inte ditt att få egentligen.
Ja, det vet jag inte. Det har jag nog inte funderat på. Utan för mig så var det som var... Säg att du känner att du inte förtjänar att vara... Säg att du är lycklig igen på papper. Men du känner att du inte förtjänar att vara det. Då kommer du inte vara det. Du måste känna att så här, jag har rätt att vara lycklig. Det är okej. Okay. Så det går väldigt djupt och det är enormt brett arbete. Och det borde vara en del av ens liv. Alltså. Det är inte någon extern grej man håller på med lite grann och sen... Så man går tillbaka till jobbet. Det här är någonting som ska vara centralt.
Mm.
ha det som en generell kunskap, liksom hur människan fungerar, borde vara verkligen någonting vi pratar om väldigt mycket och ofta. Så. Mm.
Jag vet inte om du om det här kan ge samtalet något, men jag testar. Jag var tränare med min familj häromdagen, och jag har styrketränat ganska mycket de senaste åren liksom, men det har inte alla i familjen.
Mm.
Och så skulle vi göra biceps curls, och då så var det väldigt svårt för en av dem som var med mig.
Mm.
Och det var väldigt låg vikt, så att det kändes liksom, det är inte det. Det är inte där skon klämmer liksom. Och så sa jag så här, men du, nu, nästa gång du gör dina 12 rep liksom, titta på din höger biceps.
Mm.
Titta på den bara och se om du kan se att den spänns. Så ska vi se vad som händer i din hjärna.
Mm.
Och det blev liksom, det var inte som natt och dag. Det var inte så här, okej, nu tar vi 200 kilo här.
För att, men det gick bättre.
Så otroligt mycket bättre.
Mm.
Och jag tänker mig att det här är lite grann det du är på. Fast nu var det en biceps, och nu pratade vi egentligen om känslorna. Men det är ju också fysiologi i någon mån. Liksom.
Ja, men det... Det här är inte heller några fakta jag har kollat upp. Men jag hörde häromdagen någon säga att 2/3 av hjärnan har med rörelse att göra. Alltså kroppsrörelse. Och vi rör oss ju ingenting.
Mm.
Så det betyder att 2/3 av hjärnan är understimulerade. Så de sitter ihop, folk pratar muskelminne. Det finns inget muskelminne. Allt minne sitter i hjärnan. Mm. Eller hjärndel. Du har någon hjärna runt magen också och sådär. Men det måste vara neurologiskt. Alltså det finns inget minne i musklerna. Så det har absolut att göra med någon typ av självkontroll. Liksom. Och det låter väldigt rimligt att det hjälpte att titta på det.
Mm.
För då är du liksom inne i det. Jag vet att Arnold Schwarzenegger pratar mycket om en teknik, varför han blev så stor. Han sa, jag känner muskeln. När jag gör en crunch eller ett rep, jag tänker mig in i bicepsen.
Mm.
Och att jag ska krama ut allting och att jag ska spänna den. Liksom. Han pratar väldigt mycket om det. Så jag tror att du är inne på rätt grej här.
Ja, fast grejen är den att om jag omsätter i mitt eget liv, så skulle jag säga att hur mycket känner jag på en dag?
Mm.
Jag har ingen aning. Men däremot på gymmet så kan jag ju se, där kan jag ju se det, men hur många känslor går igenom min kropp? Förmodligen jättemånga.
Mm.
Men jag har ingen kontakt med dem.
Mm.
För jag är så mycket i mitt huvud.
Exakt. Det är för att vi har vi har ett samhälle där som är liksom, det låtsas vara väldigt praktiskt och pragmatiskt, men det är byggt på koncept, alltså koncept som är, som vi har hittat på.
Mm.
Så det är väldigt tvetydligt. Men ja.
Men koncept då, som, om jag gissar vad du menar, produktivitet, tillväxt.
Ja, säg så att du stressar över ditt revisorjobb. Men i slutändan, det är ingen som kommer bli skadad om du missar dina siffror där. Men du tror det.
Mm.
Men så här. Ett misstag i den konceptuella kommer ju ha verkliga konsekvenser. Så det går inte heller förneka det helt. Liksom. Vi rör ju oss i de koncepten. Det jag menar är att vi måste kollektivt ändra koncepten.
Mm.
Så att de är inte skadliga och destruktiva.
Men är inte det här lite i liksom, ungefär de tankarna som jag gav uttryck för en stund sedan? Att liksom vi lägger så jävla mycket krut på att inte komma ihåg vad vi behöver.
Mm. Fast vi gör ju det. Vi har ju, den där neuronen finns där.
Ja,
den
där, ja.
Men vi förtränger den.
Ja.
Men den är ju kvar och triggas från och till.
Även och så blir vi olyckliga. Vi är liksom, men den här gamla Rosling-grejen, vi har aldrig haft det så bra förut. Men varför mår vi då en piss? Varför står det liksom 1,5 miljoner svenskar på antidepp?
Det är ju ett perspektiv. Från vilket perspektiv har vi det bättre? Från vilket perspektiv har vi det sämre?
Mm. Men materiellt sett, tror jag.
Ja, materiellt sett så... Det är så här, även om det är det bästa av liksom. Det bara för att det är bättre betyder inte att det är optimalt. Om någon svälter dig och sen ger dig en torr Eddie Murphy rutin här, men och sen ger dig ett torrt kex, så kommer du tycka att kexet är det godaste du någonsin ätit. Men det betyder inte att det inte finns godare saker där ute. Så jag menar så här, låt oss först skapa, du vet, en verkligen, om det ens går, det är ingen som säger att det går.
Mm.
Det kanske inte går att ha ett perfekt samhälle där alla är nöjda och glada. Men jag garanterar att det går att ha det mycket bättre än idag.
Jo, det är klart att det gör. Det är ju liksom within reach på ett sätt. Men alla system är ju riggade. Alltså, alla logaritmer och algoritmer på sociala medier vill ju bara att alla ska må piss.
Ja,
alltså, se det... hur mycket smalare alla andra är än själv, hur mycket fetare villor de har och hur mycket coolare resor de reser på.
Men det är för att de utgår från ett arkaiskt koncept.
Mm.
De utgår från, du vet, adel och bönder fortfarande. Mm. Man bara, fast du vet, det där finns inte längre. Du kan bli mångmiljonär på 3 dagar här med någon kryptogrej eller whatever. Du vet, säkert på bekostnad av någon annan.
Ja. Men, ja, så, inte minst planeten när det kommer till krypto, tror jag.
Så liksom, ja, och vår liksom miljö, vår omgivning struntar vi fullständigt i, utan att det är en ständig beaktning. Mm. Vi har också till och med, nu kommer jag gå ut lite på hal is, men till och med miljöaktivisterna, liksom, de har rätt intention. Men en individ kan inte lösa strukturella problem. Så vi kan inte panta oss till miljövänligt. Vi måste ändra hela vår struktur. Vi säger till exempel att vi har en cirkulär ekonomi. Det har vi inte. Vi har en linjär. Vi tar, vi brukar, vi slänger. Cirkulär, då hade vi återanvänt precis allt. Och varför inte? Vi kan, alltså, det skulle kunna till och med passa i den här modellen vi har idag. Vi skulle kunna tjäna pengar på det. Det finns till och med vissa som gör det. Men det handlar om att det finns strukturer där folk sitter i styrelser och de tjänar mer på att skeppa grapefruit från Florida än från Spanien, och därför så kommer de från Florida. Och då är människors svar att så här, men vi störtar dem och sätter dit någon annan som är snällare. Men det funkar inte heller. Du måste skapa en struktur där det inte går att skicka grapefruit från Florida, för att det är orimligt. För att det kräver mycket mer energi och så vidare.
Ja, exakt. Det behöver kanske inte finnas bananer i Sverige året om.
Jo, varför inte? Om vi vill ha, det går säkert att lösa på tekniskt. Om vi har lasrar som vi kan skjuta ut till Alpha Centauri, du vet, och vi har mobiltelefoner och vi har landat folk på Mars eller månen eller whatever. Vi kan ha bananer. Vi kan ha, jag brukar säga så här att mänskliga begär, eller så här, irrationella begär är heliga. Så om någon vill ha en rosa elefant, det här är ett exempel jag brukar använda. Om någon vill ha en rosa elefant i sin bakgård, då ska samhället försöka lösa det. Kanske inte kan få en levande elefant, du kanske kan få en upplåsbar. Vi kanske kan köra lite safari, du kanske kan åka och kolla på en elefant någonstans, du vet, i friheten. De kanske inte kommer vara rosa, men vi kan ge dig glasögon som blir rosa. Liksom. Whatever, vi kan lösa det. Och ditt irrationella begär ska inte bara avfärdas. För att skulle det göra, så har vi ingen konst. Det finns ingen utveckling utan, du vet, galna idéer. Vi måste bara ha en inställning att vi ska tillhandahålla det, men vi ska göra det på ett sätt som inte är destruktivt för andra eller vår miljö. Så.
Och då vill jag bara säga, föra till protokollet, att i nuvarande klimat så blir det väldigt svårt att hitta ett sätt. Ja, det är klart. Någon slags jävla elbåt då kanske. Men då ska elen komma någonstans ifrån. Som tar bananerna från Sydamerika till just Sverige. Men skitsamma.
Ja, men det där är ju... Det är så kul när vanliga människor ska försöka lösa tekniska problem. Man bara, fast det finns ju... Vi har en hel... säkert en halv miljard människor som är proffs på det där. Och du har ingen aning om vad teknologin är idag och vad som är möjligt att hitta. Om man ger teknologin en uppgift och den ska lösa den uppgiften, så kommer de hitta en optimal lösning för den grejen. Det är bara så teknologi fungerar.
Mm.
Det är vår inställning. Det är att någon säger så här, den här elen, vi tjänar inte så mycket och det går inte och det går inte och det går inte. Men det går ju. Vi gör ju helt otroliga saker hela tiden. Det är bara att vi gör dem med syfte så att vi prioriterar det här.
Mm.
Men vi prioriterar liksom, vår största industri är ju våld. Genom världshistorien. Hur kan det vara så?
Mm.
Det låter inte civiliserat i mina öron. Liksom. Mycket handlar om vad vi kommer överens om. Hur vi ska vara mot varandra. Liksom, och hur vi ska förhålla oss till miljön eller våra gemensamma problem och så vidare.
Mm.
Ja.
Ska jag ställa fråga två snart?
jag är så här, jag har en jag brukar kalla det en rant mode. Och det, man kan trycka på en knapp och så kommer det en monolog på.
Jag försöker, du får avbryta.
Ja,
nej, jag skojar bara. Jag har ställt flera frågor än två. Men parafraserade jag mig själv i intervjun med Torsten Flink där han 45 minuter in så säger jag, det verkar inte som vi går i mål med fråga ett, ska vi ta fråga två kanske? Och då var fråga ett, hur är läget?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Men du, jag bara tänker på så här, alltså det här Jack Ryan-gigget, det gjorde du, och det var väl ganska länge sedan?
Det var, på grund av covid så har jag så dålig koll på årtal, men det var ju 21.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Och då får du något slags wake-up call om att så här, fan, skit håller på att hända i mig, jag måste ta tag i det här. Men, och då funderar jag på så här, för det låter ju verkligen som att du gör hemläxan.
Mm.
Gör det här dig väldigt mycket bättre på ditt jobb?
Ja, det är klart det gör mig bättre på mitt jobb, för att jag kan vara bättre på att formulera mig kring, eller jag vet. Jo, det gör ju mig generellt till en bättre människa, om man ska säga så. Och ja, det gör mig till bättre skådespelare, absolut. Jag får ju djupare i insikt i vad det är som driver människan liksom. Så ja, absolut. Mm. Men jag vill bara säga att jag hade lite koll på det ändå. Jag kanske inte hade lika mycket koll på mina personliga trauman, och liksom jag kanske avfärdade vissa saker som inte jag, till exempel jag flyttade till Sverige när jag var 10 år. Min mamma stannade kvar, så jag blev liksom, jag gick från att ha mamma pappa till och ha bara pappa, och min pappa var ganska frånvarande liksom emotionellt. Så jag gick liksom, men det, i stunden så var inte jag så här ledsen över det. Och jag har aldrig liksom gått och varit ledsen över den grejen, utan jag bara så här, men det blev så, och det var okej, och jag tyckte att det var spännande att åka och allt det här, så det kändes inte traumatiskt. Men det har satt sina liksom spår. Så ja, jag blev bättre, men jag tror det är ganska marginellt. Det bara... Men all kunskap gör dig bättre skådespelare.
Mm, mm. Ja, men för jag tänker mig också att om liksom traumarespons är blockering, så tänker jag mig att ju fler sådana liksom dörrar som du öppnar i dig själv, desto större blir ditt register, tänker jag.
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, det gör ju att du mår bättre, men trauma är ett bra redskap för en skådespelare. Det är absolut inte nödvändigt, jag önskar inte liksom. Och jag börjar liksom ifrågasätta ganska mycket skådespelartekniker som finns där ute. Och sådär. Trauma är bra för att du kan nå ett känsloläge. Men gör du det på bekostnad av dig själv, så leder det ju till att du mår inte bra. Och du kanske är taskig mot dina kollegor, eller du det betyder inte att du är bättre skådespelare. Och det går att nå känsloläge utan att ha varit traumatiserad, bara genom att ha mycket empati liksom. Så en grej som jag börjat intressera mig för nu är liksom hur, för när vi gör en scen och jag är helt inne i den scenen, så kan den traumatisera mig. Som en, det kallas på psykologispråk sekundär trauma. Psykologer kan lida av det, för att de tar in så mycket av sina patienters trauma. Mm. Och som skådespelare, du försätts i en miljö där det återskapas. En våldsam, när man säger så här, du ber en skådespelare klättra ner i det här badkaret fullt med blod, och så kommer det komma in en person här med mask och en plastkniv. Den är av plast, ser du, den går att böja på. Man kommer att hugga dig så här 40 gånger. Och så kommer vi filma det här, och så kommer vi att splattra blod överallt. Det kommer inte gå obemärkt förbi din hjärna, utan den kommer säga, du kommer ha mardrömmar om det. Mm. Så liksom jag började tänka att man borde forska i vilken skådespelarteknik man ska använda när. Man kanske ska ha som i Inception, man kanske ska ha någon grej som gör att minnet vet att det här var fiktion, att det här var fake, att det inte var på riktigt. Mm. Jag vet inte. Eller så ska du bara gå in när du gör sådana scener och vara 100% teknisk och bara ta bort allt som har med leva dig in och göra. Mm. För att frågan är hur mycket det hjälper scenen kontra hur mycket skada det gör på dig själv. Och det här är bara mina tankar som går i mitt huvud. Det finns, jag har inte sett någon, liksom jag har inte hört någon prata om det här, i den kontexten. Men jag vet att det finns saker för skådespelare som är väldigt, väldigt jobbiga att göra. Medvetet eller omedvetet. Men det är någonting som bör reflekteras kring och forskas i, tror jag.
På samma sätt som man nu för tiden, så är det ju så liksom en hygienfaktor att man har en intimitetskoordinator, va? På något sätt när det ska göras kärleksscener eller vad det här blir, liksom, så kanske du skulle ha någon jävla traumaspecialist på plats då.
Ja, alltså det här med intimitetskoordinator är ju... Det kom för att folk ska känna sig safe, vilket är fantastiskt. Det ska alla göra. Men jag fattar inte att intimitetskoordinator inte har funnits tidigare. För man koordinerar all fysiskt skådespeleri annars. Du koordinerar om det är dans, koreografi. Du koordinerar stunt om det är stunt. Du koordinerar i princip allting fysiskt som du ska filma, förutom sexscener. Och det är så här, det var jätteweird. När vi väl gjorde det med Fanny Metelius då på Top Dog, då var jag så här, varför har inte det här varit standard? För att alltså, du får ut mycket mer av scenen. Du vet vad du ska filma. Du vet också att det här är okej att göra. Du vet att du inte går över någon gräns. Du vet var gränserna är. Men också vad du ska filma. Det blir ju en bättre scen. Så jag tror tvärtom att det har varit en... Det är inte någon ny grej som har kommit, utan det är bara någonting man har missat att ha av någon anledning. Och så jag tror inte det är riktigt samma sak som att ha någon typ av process när du ska gå in och göra en scen som kan skapa ett traumatiskt minne. Då tror jag det är någonting annat som man måste göra. Jag vet inte vad det är. Antingen... Det kanske är någon teknik man ska använda medan man spelar in. Det kanske är någon typ av dissociationsprocess direkt efter. Det kanske är... liksom, jag vet inte. Det enda jag tror är att det skulle vara en bra grej, tror jag. Att veta så här, okej. Om vi ska göra ett blodbad här, så är det bra att vi direkt efter har någon typ av... Jag har ingen aning om vad det skulle vara.
Men just det.
Någon typ av process som parierar lite de där grejerna.
En så kallad integrationssession kanske. Men har du sådana scener som har givit dig...
Jag har gjort massa våldscener. Alltså otroligt många. Och det... Jag kommer ihåg en gång där jag trodde för en millisekund att jag hade skjutit någon. Och det var på riktigt, jag trodde jag hade skjutit någon. Vi spelade in Arne Dahl. Det var jättelänge sedan. Och jag spelade en rånare som sköt en person fast de tog upp händerna. Så han skrek så här, ta upp era händer. Och det var en kvinna i 50-årsåldern eller någonting. Hon tar upp händerna och han skjuter henne ändå. Så bara det tyckte jag var så här, ja, du vet, whatever. Men... ingången till den scenen var ganska lång, för vi skulle springa in i en bank, vi skulle låsa med cykellås, vi skulle rädda upp folk, ta fram vapen, så det var en lång ingång. Så jag hann verkligen att leva mig in i scenen. Och sen har de någonting som heter en squib, så de har en blodpatron på hennes bröst innanför kläderna, och det finns en mekanism från den pistolen jag har som triggar igång den sprängs i rätt ögonblick. Och då gör vi den här scenen, vi börjar, vi springer in i banken, jag tar fram cykellåset, vi tar fram vapen, up your hands, och bam! Och jag fryser till i en mikrosekund och jag bara tänker, jag sköt någon. Alltså det var som en adrenalin, som en chock i min kropp som gjorde att jag frös till. Och i nästa sekund, vi filmar. Men jag levde mig in i scenen så pass mycket så jag bara, åh nej! Alltså... då tror jag börjar fundera på att det här är nog en grej, alltså. För att det lät coolt liksom innan. Ja, oh, han ska vara och klick-klack och liksom allt det där. Men sen så var jag så här, fan, det där kändes katastrof. Det kändes jättejobbigt alltså, i den sekunden så där. Så, och typ när man gör en serie som Top Dog så är det ju otroligt mycket sådana saker som man filmar. Och med Top Dog var det också speciellt säsong 2 nu där vi bara berörde oss liksom mycket i det som händer i Sverige, liksom i Stockholm och liksom runt omkring oss. Och vi rör oss i den miljön och du vet, man läser i tidningarna, allting kommer jättenära in på. Du börjar tänka på de här sakerna mycket mer ingående. Det var en jättejobbig inspelning måste jag säga, liksom för mig personligen. På grund av just den aspekten. Mm. För jag tog in hela den grejen varje dag. Samtidigt så jag mådde toppen. Samtidigt som det är mörkt och kallt ute. Och du har D-vitaminbrist då, liksom, och allting. Så det var ganska kämpigt alltså. Mm. Och jag tror att om du pratar med mina regissörer, Alexis Salmström och Ahmed Abdullahi, så kommer de säga ja, han var nog stressad. Mm.
Ja. Men det här är ju intressant tänker jag, för att jag har ju liksom försökt att konsumera allt jag har hittat med dig då i intervjuväg och sådär. Och det finns några områden som verkar göra dig obekväm. Och du är lite inne på det här, det är därför jag tänker att det passar ganska hyfsat här.
Och, kör hårt.
Ja, men vilka tror jag tänker på?
Men är det den här, är du trött på att spela gangster-frågan? Eller?
Den är med, ja.
Ja. Den är, jag är nästan mer trött på den frågan.
Ja, men jag vet. Jag förstår det. Alltså, frågan om att få frågan.
Spela gangster. Ja, det,
nej, men alltså, är du trött på att få frågan om att få frågan?
Nej, alltså, genom att ställa den frågan så sätter man mig i ett fack. Mm. Man försöker sätta mig i ett fack. Man liksom diskrediterar allting. Och det är därför jag pratar om den här leksaken var så jävla farlig. Mm. Det att man... Människan är väldigt komplex. Speciellt min historia är otroligt komplex. Så att försöka stoppa in med ett fack som går lätt att paketera och säga till tittarna, ja, men det här är en sån kille. Mm. Det kommer inte gå alltså. Så det här med, det är klart jag vet att det finns en grej med liksom att killar med invandrarbakgrund eller icke-vita får spela gangsters och hit och dit. Och det är inget kul på det sättet, men ja, det är, som skådespelare så väljer du, det är ingen som tvingar dig att spela någonting. Sen finns det en konstnär, alltså ett konstnärskap i det, som där du får ett konstnärskap när du hamnar i den situationen och du vill parera den och du gör allt i din makt som skådespelare att människor ska koppla an till den här karaktären ändå. Då får ett konstnärligt värde ditt arbete. Det blir inte bara performativt. Så jag kan uppskatta det. Till exempel med Teddy. Mm. Eller Davor innan vi dör. Kanske inte så mycket Alexej Petrov i Jack Ryan. Där. Det var väldigt svårt att hitta någonting som var sympatiskt med den killen. Men man försöker förstå vad som driver dem och vad som orsakar deras, vad som gör att de väljer, de gör valen de gör. Så det är också väldigt kul. Så jag är lite dubbel där med hela den här grejen. Och det jag tycker att den frågan är lite, den reproducerar det narrativet i sig själv.
Ja, det är så, klart. Mm.
Liksom, det är nog bättre att fråga, hur tacklar du den här uppgiften?
Vet du vad, jag har gjort hemläxan, det var precis så. Det var dit jag tänkte att vi skulle gå.
Mm.
Men samtidigt då så funderar jag lite grann på om visionen för dig är... Menar, om du ska vara schackspelaren och inte kungen, eller i viss mån då kanske löparen, tänker jag, då har du ju valt ett jobb där det är lite, alltså det är ju lite svårt att vara spelaren i alla lägen.
Ja, jag vet. Det vet ju alla regissörer jag jobbat med, alla manusförfattare som jag jobbat med, de vet det här. De vet att jag är inte bara en skådespelare utan jag är medkreatör. Och eftersom det kan skapa lite friktion för att det inte är min plats. Men lyckligtvis har jag haft turen att jobba med människor som ändå lyssnar på mig. Och jag har 1000 idéer och 2 av dem kanske är bra. Och när de jag jobbar med lär känna mig så förstår de hur de ska sålla i de här grejerna. Och har de tålamodet så kommer det bli väldigt bra. Så ja, men det är en grej av som jag och min terapeut pratar om, att det påverkar mig, att det inte kontrollerar mitt eget narrativ, att det är någonting som jag bör ta tag i lite. Och inte nödvändigtvis genom att börja lägga mig i regi, kanske regissera någonting själv, kanske skriva någonting själv, kanske göra såna här saker där jag får prata och folk fattar liksom vem jag egentligen är. Det och att ta lite kontroll över sitt egna narrativ.
Och det är så. Ju väldigt svårt ska jag säga. För att du och jag har väl, nej, du har jobbat längre än jag. Men jag menar, i den mån jag har fått ge intervjuer så tog ju det jätte... Jag kände ju aldrig igen mig själv i det som det blev. Och det gör jag nog i viss mån fortfarande inte. För att hur man än vrider och vänder på det, oavsett om det är du som gör en roll eller du som ger en intervju, så är det ju... Alltså det skulle vara helt omöjligt. Alltså det skulle ta oss 150-200 år och ens få liksom förstå 10% av dig. Eller 10% kanske vi skulle komma upp
med. Ja, men jag vet inte om det är det som är meningen. Jag tror att meningen är mer att koppla an. Liksom att få människor att relatera till en. Att så här, det där upplever jag också. Jag tror att det är helt omöjligt att förstå en annan person helt och hållet. Det bör inte vara målsättningen. Målsättningen bör vara, vad har vi gemensamt? Vad har vi, och vad kan du lära mig som är nytt för mig? Mm. Vad kan jag ge dig?
Connection.
Mm. Ja. Och jag tror att det är det här liksom, att relatera till människor. Det är kärnan egentligen i det vi båda gör. Mm. Mer än att det är vi som ska få någon typ av uttryck, men det har med det att göra också. Det är ju liksom, du gör det genom prata och ställa frågor och göra en podd, och jag gör det mer genom att prata det känslomässiga språket som jag, det är så jag beskriver skådespeleri lite grann. Och för mig när jag gör en roll, det är inte, det viktigaste är inte att göra en trovärdig karaktär. Det viktigaste är att människor som tittar, oavsett vem de är, ska relatera. Mm. De ska känna, empatin ska vara igång när de tittar. Och det fungerar rätt bra. Alltså.
Ja, det får man väl verkligen tacka för. Alltså, och jag tänkte också på det när du pratade om just drama ur ett historiskt perspektiv. Jag tänker att jag var på någon konsert häromdagen och jag tänker liksom att det kommer aldrig att bli omodern, tror jag, i det att det är en kollektiv, det här är ju så platt det jag säger nu, men att det är kollektivt, att jag sitter bredvid någon, tror jag. Mm. Jag tror att det nästan är det som är grejen.
Det finns absolut något i det. Det kollektiva, den kollektiva upplevelsen, absolut. Ja, 100%. Det kommer inte försvinna heller.
Eller hur?
Alltså sport, den tappar in på samma grej. Du står där och hejar på någon. Du blir arg, du blir glad. Du
kastar,
blir
en banger på...
Och det enda de gör är att de sparkar en boll omkring. Det har inte med bollen att göra. Det har med att vi tillsammans vill ha ett mirakel. Och vi upplever det tillsammans. Och det är absolut... jag vet inte om... Jo, jag tror att det är ett behov vi har. Jag vet inte om jag har det behovet lika mycket. Men jag tror att det verkligen är en grej. Jag har ett bra exempel på individuell och kollektiv liksom katarsis, som man säger. Så jag gjorde stand-up.
Ja, det här har jag hört dig nämna i någon intervju.
Ja, jag gjorde stand-up i ett par år. Det var när jag inte hade så mycket jobb. Och jag, du vet, stand-up är så bra för att det är väldigt tillåtande. Du får köra, du vet, du får scentid, du får en publik. De är väldigt inbjudande liksom. Du skriver ditt eget material och du framför dig själv. Och när det går bra så är alla applåderna dina liksom. Och så gjorde jag det ett tag och så blev jag ganska bra på det. Och fick, det gick ganska bra. Liksom. Folk skrattade och jag fick mycket applåder. Och det kändes jättebra. Men sen var jag med i en frigrupp samtidigt. Och vi gjorde teater. Och i det applådtacket så var dopaminnivån var mycket högre.
Mm.
Och jag bara, men hur kommer det sig? För här har jag inte skrivit texten. Jag har inte regisserat. Det är massor utom min kontroll. Det är massor som jag inte tycker är så bra som det kunde ha varit och hittat. Men varför tycker jag att det är mycket fetare applåder? Jo, för att miraklet är större.
Mm.
Det var en omöjlig grej. Och vi rodde hem det tillsammans. Mm. Och det fanns saker jag inte hade kontroll över som någon annan fixade. Och den kollektiva upplevelsen tror jag är, den är fantastisk. Alltså den driver oss alltså på ett grundläggande sätt, tror jag.
Mm.
Så ja, jag tror inte de här kollektiva sakerna kommer. De byter form, de byter forum och så vidare. Men jag tror inte det kommer försvinna riktigt. Om det försvinner så kommer vi hitta andra sätt på att connecta på det.
Mm.
Ja. Men det är, jag tror allting kommer ner till att vi måste lära känna oss själv och förstå vad vi egentligen behöver. Och sen, ja.
Det, vi var lite på, för att jag har också känt så här, och det här kanske är lite subtil, ja, nu blir det högt och lågt här, men vi var på det här med vad jag tycker mig märka att du blir obekväm av i intervjuer. Dels har vi typecasting, det har vi pratat om. Men sen har jag också fått en känsla av att du liksom väntar ut hur dåligt de ska uttala Manvelov. Och sen så blir du liksom olika besviken.
Alltså, jag bryr mig faktiskt inte hur man uttalar. Jag tror jag uttalade fel själv ganska länge.
Okay.
För det är man vel av.
Mm.
Och det,
vilket du kanske har hört jag sa. Mm.
Nej, men folk säger man vel av. Och man vel av är, alltså, säger man det på ryska så är det ju man vel av.
Mm.
Så det går typ inte att säga på svenska. Sen säger folk Alexej eller Alexej. Beror på. Men jag har inga problem med det, för att folk har alltid haft problem med mitt namn. Mitt namn har alltid varit en komplicerad grej liksom. Så jag bryr mig faktiskt inte. Jag sitter och väntar på att någon ska hitta på ett smeknamn till mig här. För man får inte göra det själv liksom. Men jag bara väntar tills någon ska säga någonting coolt och kalla mig någonting roligt som folk kommer ihåg liksom.
Mm. Okay,
och så kan det vara bra med det liksom.
Okej, okay, Manny. Vi tar nästa fråga.
Manny, det är bra.
Nej, men för sen har jag också känt som att det har varit liksom, eller sådär, i då intervjuer så har jag också fått känslan av att så här, det här, och det kanske handlar också om att du inte var klar då med den, med hur du faktiskt har haft det. För just det här, alltså det är ju ändå något spektakulärt, men det är ju ändå speciellt att du liksom, alltså du flyttat till Sverige när du är 10. Har ett svin enkelt för dig med svenskan och sådär. Men sen har jag en känsla av att liksom, vad som hände sen fram till det att du faktiskt liksom förstår att du ska gå in på en casting och att det är det som betyder någonting. Det känns som att den vill du liksom, den får gärna vara höld lite grann i dunkel. Eller?
Ja, men det, nu kommer jag säga någonting som kan missuppfattas av många, men jag kör ändå. Men du vet, the greatest story ever told är ju om Jesus från Nazaret.
Mm.
Och han har också en bit av sitt liv som är väldigt mystiskt. Man vill titta vad han gjorde från 12 till 33.
Mm.
Så jag tycker det kanske är en bra grej. Men nej, det jag skojar ju såklart. Det finns inte så mycket att prata om. Det var småstadsliv. Det enda fokuset man hade var så här, hur ska vi tjäna pengar? Men vid något tillfälle, eller det var när jag fick skådespela efter ganska lång tid efter gymnasiet. Jag gick ju teaterlinjen på gymnasiet så där, men var typ aldrig där. Och sen så fick jag, och då var jag så här, men gud, det här jag ska göra. Varför har jag inte satsat på det här? Varför har jag gått runt och, du vet, tagit jobb här, tagit jobb där, öppnat något företag, försökt sälja el och godis och jag vet inte vad, liksom. Massa saker som jag är helt ointresserad av.
Mm.
Fram tills jag hittar någonting där jag inte ens, du vet, om jag bara har mat på bordet, tak över huvudet, så räcker det om jag får göra det här. Det är det jag säger när liksom folk vill sätta mig i ett fack, men det finns inget fack. Alltså det är jättesvårt. Jag har en jättekomplicerad bakgrund. Mina föräldrar är väldigt olika. De kommer från helt olika länder, från olika kulturer, de har olika religion. Jag har, deras föräldrar är vad heter det? Min mammas föräldrar är, dels är hon adopterad. Dels är de från två olika ställen. Min morfar var armenier. Min mormor var från Azerbaijan. Alltså, jag född i Moskva. Jag är halvkurd. Min pappa är kurd från Syrien. Så jag är inte ryss. Liksom när jag växer upp i Ryssland, jag är också off. När jag kommer till Sverige, då är jag en ryss helt plötsligt. Och det är hit och det. Sen, ja, du är kille. Ja, men det betyder att du är sådär då. Jag är verkligen en jättekonstig Rubiks kub som inte går bara att läsa på en gång och få en uppfattning om. För att inget av det, jag kan säga en grej från min bakgrund och den kommer inte representera mig på något sätt. Det är därför jag tycker att liksom, frågorna människor ställer, det är egentligen inte för att få reda på någonting. Det är för att, egentligen för att bygga upp ett paket om mig, byggt på fördomar egentligen.
Mm.
Så det blir för komplicerat att gå in på det varje gång. Mm. Så jag försöker bara så här, whatever you want.
Mm.
Vad du än vill. Det är okej.
Okay. Mm.
Säg hur du vill. Ett tag sa jag till folk att jag heter Alex. Bara för att det skulle vara enkelt.
Mm.
De kunde inte uttala det ändå. Så det handlar inte om namnet. Det handlar om en kognitiv dissonans. Så när de tittar på mig, de ser någonting, eller många då, de ser någonting som de inte förstår, och de hör något som inte stämmer överens med det de ser. Så för många blir det väldigt intressant, för andra så blir det lite skrämmande åt dem, liksom, för att det inte stämmer med deras bild. Så, men människor är väldigt komplexa, och när man stöper in dem i former och utgår från att de är på ett visst sätt, det är jättedum teknik.
Mm.
Alltså, den är dum och den är arkaisk och den fungerar inte.
Men du, nu när jag sitter och tittar på dig när du pratar, och jag tänker så mycket att liksom, om vi pratar om vad du har, du var inne på en hammare förut.
Mm.
På ett sätt så kan man väl säga att ditt kanske främsta arbetsredskap är ditt ansikte.
Mm.
Eller vad, ja, du, alltså, gör jag, med
jag,
det.
Ja, men det är mycket mimik och allt det här, absolut.
Mm. Men funkar det som du ska? Alltså,
mitt ansikte.
Jag tycker att det gör det jobbet. Ibland ställer jag frågor.
Ja,
den här frågan har du kanske inte fått förut då, men och den kanske är jättekonstig att få ni. Men ibland så, om jag träffar någon som är riktigt bra på ett instrument, typ José González med sin gitarr liksom. Mm. Han spelade på den där gitarren som står i mitten, och jag så här, tycker så synd om den där gitarren, för att den en gång har fått känna på hur det faktiskt är när någon använder den till fullo.
Mm.
Konstig utvikning för att ställa frågan liksom, eller jo, och då brukar jag alltid fråga, kan du göra allt du vill med den? Kan du, alltså, eller finns det saker som du har kvar att lära dig med det?
Det finns alltid saker kvar att lära sig. Skådespeleri är ju väldigt flummig. Vilken bok du än läser så kommer den säga någonting olika. Formuleringarna är olika, regi är olika, allting är väldigt spretigt. Det är för att det är inte ett semantiskt språk. Det är ett känslospråk, det är telepati i princip. Film var stum ganska länge. Så mitt främsta redskap skulle jag säga är min förmåga att prata känslospråket. Och det gör jag via mitt ansikte. Men det är inte så att jag tänker att nu ska jag kisa. Utan jag försöker uppleva min karaktärs liksom, läge, om man säger. I alla fall föreställa mig det så gott jag kan. Men ja, jag känner ju att jag absolut har saker jag inte har fått visa. Jag har absolut inte nått min fulla potential som skådespelare. Jag vet inte om alla skådespelare får göra det ens. Men jag har till exempel pratat med det, om det faktiskt igår. Och att jag är väldigt fysisk. Liksom, jag har jättebra kroppskontroll och är väldigt fysisk av mig. Men jag får sällan, jag har aldrig fått visa det. Typ någonsin. Det kommer ju bra till hands när vi ska göra någon stuntkoordination liksom, eller liksom sådana saker. Så då märker folk bara, oj, du är väldigt bra på det här liksom. Men jag har aldrig gjort någon teater där man uttrycker sig med dans eller liksom någonting sånt. Så det skulle vara kul kanske någon gång. Jag kan också spela gitarr. Kanske inte som José González, men en grej jag skulle vilja göra är ju att spela en masterioso, heter det va? Någon som är riktigt grym. Det är en dröm jag har, liksom spela mariachi-person liksom. Eller kanske sjunga. Nu är inte jag någon bra på att sjunga. Jag har verkligen enträget lärt mig att ens höra toner liksom. Jag är så här kinoestetisk, som det kallas, och inte audiotativ då. Så, men nej, det finns hur mycket som helst. Det tar aldrig slut. Det tar aldrig slut. Du kommer aldrig vara fullärd, om man säger. Och känner du att du är fullärd, well, hitta på någonting. För att det är ganska outforskat fält. Alltså, det finns väldigt många lager inom skådespeleri. Så nej, jag är långt ifrån liksom klar, eller känner att jag har använt alla strängar på min lyra, om man säger.
Men det tänker mig också, fan, det låter ju jävligt, det låter som en väldigt skön inställning att ha till sitt yrke, att man på något sätt då kanske letar efter de pussel, alltså den outforskade delen av pusslet så att säga.
Ja, men jag känner mig liksom att det finns en nivå som, och de är ganska många, de här stegen som om du lär dig att leverera repliker naturligt, så är det en nivå. Nu kan du vara med i typ allting som görs. Men sen kan du ha det här med till exempel att du försöker göra någonting med din karaktär, att du försöker få folk att relatera till någon som de aldrig skulle relatera till. Då påverkar det hur du levererar de här replikerna, men fortfarande på ett naturligt sätt, men det är en nivå till. Det kan vara röstgrej, att du lägger på en röst. Det är en nivå till. Alltså, och de här nivåerna tar aldrig slut. De tar aldrig slut. Så det är inte bara tekniska saker, det är psykologiska saker. Det är analytiska saker, hur du analyserar ett manus liksom. Vad är syftet med det du gör och så vidare. Så det, jag försöker bli Zlatan på skådespeleri liksom. Jag försöker liksom vara bra på skådespeleriet. Liksom det har varit min taktik från dag ett. För jag är inte från Stockholm, så jag kom hit, jag hade inga kontakter, jag kände ingen, jag var ingen. Jag jobbar på ett byggföretag, så jag bara, hur ska jag ta mig in? Jo, mitt enda verktyg är, jag måste vara så bra att folk vill ha med mig för att jag är så bra. Sen var människor väldigt, väldigt välinställda, och när jag kom till Stockholm, jag älskar Stockholm. Jag kände som att jag fick en kram när jag kom hit. Och saker bara började hända relativt fort. Alltså. Det går inte ens att jämföra med Linköping som jag kom ifrån. Det fanns inga frigrupper i Linköping. Eller så mycket liksom output överhuvudtaget. Så när jag kom hit så var det verkligen att jag fick komma in. Men min taktik var att så här, du måste vara bra på att spela boll. Alltså. Det är din grej. Så därför så nördade jag in mig väldigt mycket. Jag har läst i princip alla böcker som finns att läsa om skådespeleri och gjort allt möjligt. Jag har varit med i säkert 80 produktioner, mer. Men du vet, 60 av dem har varit total katastrof, utan bara en lärningstillfälle.
Mm.
Så jag tror att vi blir ofta, idag speciellt, vi blir väldigt, väldigt tagna av hypen. Vi blir väldigt, väldigt tagna av så här, ja men jag är den här personligheten och så ska jag vara med på film och så. Och det är fine. Jag har inget emot det. Jag tycker att det är liksom, vi har inte så många utbildade skådespelare som kan göra allting ändå. Och de är oftast tränade för scen och inte film och så vidare. Så det jag har absolut inget emot att man använder amatörer eller någon som inte är tränad skådespelare eller någonting. Men jag ser på det som ett yrke med ett väldigt brett spektrum, och jag förväntar mig inte att spela roller resten av mitt liv. Jag förväntar mig att göra mycket andra saker också. Jag har en dröm om att öppna en skola för liksom skådespelare.
Mm.
Någon gång, eller leda en teatergrupp eller whatever, alltså det.
Och regin nämnde du ju nyss.
Ja, regi också väldigt intressant. Det är bara, med regi så vill jag verkligen vara väldigt, väldigt säker på det, väldigt kunnig, och jag tror att det finns fortfarande mycket kvar för mig att upptäcka, för det går att göra film. Men det är väldigt svårt att göra bra film.
Mm.
Så är det som är målet? Vill man vara Zlatan? Så måste man vara bra på det. Och jag jobbade med Fares och han ju debuterade ju. Men han var så kunnig och så trygg i det han gjorde att det fick mig att vara så här, nej men du måste vara minst så trygg innan du ger dig på det. Ja.
Du, vi ska börja avrunda. Men jag är bara nyfiken på det här. Att, jag berättade när vi såg sig i köket här att vi har träffats för vi har varit på något sånt här mode-event. Och du sa så här, ja men jag går ju alltid på sånt. Jag funderar på liksom, jag menar du verkar ju vara en av de mest reflekterande personerna jag har träffat.
Ja men tack. Det är ju... kul kommer från dig, du har träffat många.
De är ett gäng. Men vad gör kläder med dig? Vad är det de gör som inte du kan säga med ord?
Alltså kläder är ett uttryck. Det är det första uttrycket när folk ser dig. Det är vad du har på dig. Så för mig det är en kreativ grej.
Mm.
Jag har alltid gillat kläder. Dels för att det är också en skådisk grej liksom. Kläder är kostym. Liksom vi alla är... Shakespeare hade ju rätt när han sa vi alla är skådespelare. Det är för att om du är en portier på ett hotell, du ska så här, bete dig på ett visst sätt, du ska viss typ av kläder, du har liksom... du spelar en roll. Förmodligen är du inte så, men du spelar en roll. Och jag tror kläder är kostym. Liksom. Det är en del av att skapa en karaktär om man säger. Och jag har en sektion i min garderob som jag kallar kostymförråd. Och det är liksom plagg som jag inte har på mig vanligtvis. Men om jag gör en self-tape, då kommer den här sektionen väl till hands. För då har jag massa liksom lite kläder som signalerar någonting annat än Så det är, det är ett uttryck, och det är så här, det är ett enkelt sätt för en liksom vanlig människa liksom, att uttrycka sig och skapa ett litet narrativ kring sig själv. Och ett uttryck av vem vill jag vara idag? Mm. Hur vill jag att folk ska prata om mig? För det är skillnad. Det är skillnad på hur folk pratar med dig när du har en hoodie och när du har en rock. Det är verkligen en stor skillnad.
Jag tänkte också, kan det vara så att du på jobbet aldrig får bestämma själv? Så att det är ganska härligt.
Nej, om du pratar med de kostymörerna jag har jobbat med, så de har ju sagt, de säger inte ordet jobbig, men du är väldigt engagerad, säger de.
Okay.
Så jag är på dem också faktiskt.
Jag fattar. Du, hur långt sträcker sig dina framtidsplaner?
Det sträcker sig fram till, jag kommer gå på nu i höst, jag har landat ett projekt, och det är ju hädelse att säga det innan det är svart på vitt 100%, men jag har en bra känsla inför det. Men jag kommer börja jobba i september typ, och till vår nästa år.
Okay.
Så fram tills dess ska jag väl bara göra mig redo för det och ordna upp lite grejer och så. Så det finns en framtidsplan, i alla fall ett år framåt. Vi måste tänka ganska långa perioder, för om jag gör någonting nu så är det utom 3 år.
Mm.
Liksom. Eller om jag landar någonting nu så är det utom 3 år. Säger vi så.
Mm. Är det i Sverige?
Nej, det är inte i Sverige.
Mäktigt.
Det är kul. Kanske. Det är kul som fan. Mm. Det för mig är det en väldigt stor grej och jätteroligt. Och vi har, jag med mina agenter på agentfirman har liksom haft det som ett mål att komma ut utomlands mer, och nu verkar det fungera, och det är absolut inte, det finns inga garantier för det eller överhuvudtaget. Det är väldigt väldigt svårt, och det är väldigt svårt att få jobb som skådespelare överhuvudtaget, men så jag är väldigt glad för det och ser fram emot att få göra det där.
Du, stort lycka till. Fan vad kul det var att prata med dig.
Jo, men tack detsamma. Kul att vara här. Jag hoppas att jag inte kommer ha massa ångest imorgon.
Det hoppas jag också.
För det får jag av såna här samtal.
Men då får du höra av dig till mig.
Ja.
Tack för idag.
Tack för idag.
Andres Locco sa någon gång att en bra intervju ska få honom att vilja läsa nya böcker, upptäcka ny musik och så vidare. Det här var ett sånt samtal för mig, där valv efter valv öppnade sig, på gott och ont, inte oändligt i det här fallet. In nu och se Uppvärvning med Alexej, det vill du inte missa. Förhoppningsvis inte heller nästa varvet, som innehåller Hedda Stiernstedt. Och vi som ser till att du får podd vecka ut och vecka in heter Acast, Ninni Westin och Kristoffer Triumf. Tack för idag, hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.